God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Producent och tekniker för programmet är jag och David Lund. Och vill du lyssna till bibelförklaringarna så kan du göra det på tisdagar klockan 18.30 i Värnamo kyrka. Och här i närradion på måndagar klockan 19.00. Du kan även lyssna på internet på Svenska kyrkan Värnamos hemsida. Gå in där på adressen www.svenskakyrkan.se/Värnamo och klicka dig fram till bibelförklaringarna. Nu över till Värnamo kyrka och del 17.
Välkomna till bibelförklaringen den här tisdagskvällen när vi ska börja i fjärde kapitlet, alltså apostlärningarna, fjärde kapitlet, vers 18. Men jag tror vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord och för att det är tillgängligt för oss. Herre, hjälp oss att tränga in i ditt ord som om vi lärde känna dig själv, din vilja. Att vi kunde få höra dina hjärtslag, att vi kunde få erfara din närvaro, att vi kunde få höra din röst, att vi kunde få hjälp med våra egna liv, att du kunde lägga ner värderingar, Gudsrikets värderingar i våra liv och forma de normer som är dina normer i våra sammanhang. Herre, vi längtar efter att få se dig mer och mer verksam ibland oss. Tack för att vi kan få studera den första andefyllda församlingen. Och att du är densamma igår, idag och i evighet. Herre, vi ber dig att du ska vara närvarande och tala till oss. Och du ska också tala till var och en av oss enskilt. Herre, vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, apostlärningarna 4, vers 18 till och med 22. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem än en gång och lät dem sedan gå, eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Ty alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Jag tror vi rörde vid det här redan förra tisdagen, men det här är ju ett exempel på ett mirakel. Och det är ju inte något dåligt exempel. Han hade varit lam i över 40 år och alla kände honom, alla de som var på väg upp till templet för att bedja. Och det var ju de flesta vid den här tiden. Så att han var välkänd och det här tecknet, det här miraklet gick inte att tiga ihjäl så att säga. Så det blir ju en stor affär kring det här. Och efter förhöret så, som stora rådet har haft med Petrus och Johannes, så kallar man alltså in dem och förbjuder dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. I Jesu namn här, det är ju ett sånt där nytestamentligt uttryck som betyder att det är Jesus själv som är närvarande. Och så uppträder man i Jesu namn eller utför vi någonting i Guds namn, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, så är det ju inte prästen eller vi som utför det, utan då är det ju Gud själv som är närvarande. Vi gör det i hans namn, på hans uppdrag, och vi gör det med hans auktoritet så att säga. Så att det blir ju lite märkligt när man ser att de förbjuder dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Men det är ju naturligtvis därför att man tror inte att Jesus har uppstått, och man tror inte att det här är äkta så att säga, att det inte är i Guds namn som det här sker. Utan i den här anklagelsen och i det här försvaret så ligger ju väldigt nära till att det är hädelse. Eftersom man inte tror på det så är det ju hädelse. Man använder sig av Guds namn Och det blir nu alltså förbjudet. Och på det sättet så lägger man också grunden för de kommande förföljelserna. För i och med att det är förbjudet att tala eller att undervisa i Jesu namn, så kan man alltså bli dömd ifall man bryter det påbudet. Och det ser vi ju när vi kommer längre in i apostlärningarna. Ja, redan i femte kapitlet så kallas de ju inför apostlarna igen. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Däremot så ska vi se här hur de reagerar. Petrus och Johannes, de vägrar att lyda. Och de hänvisar till högre instans. För så kan man ju göra i alla rättsmål. Får man en dom på sig så kan man hänvisa till högre instans. Överklaga så att säga. Och det är det de gör här. Och här hänvisar de till Gud. Och det är ganska fräckt. För det betyder, det är klart att det kan ju döm själva, säger de till stora rådet. Ska vi inte lyda Gud mera? Ni menar väl inte att vi ska sluta att lyda Gud? Det är väl inte det förbudet innebär? Vi för vår del, vi kan inte låta bli att fortsätta tala om det som vi har hört och det som vi har sett och det som vi har hört. För de är bara vittnen. Det är inte de som har lidit på korset och uppstått och som har varit med om himmelsfärden. De har bara sett det här. De berättar för vidare vad de har sett. Och de gör det i lydnad emot denne uppståndne Jesus. Jag tycker det är någonting som man behöver bli påmind om gång efter annan. Detta att det här är inte en förkunnelse. Det är inte en undervisning i Jesu namn. Det är inte ens mirakelgärningar i Jesu namn som de själva har hittat på. Utan de är ju vittnen. De berättar bara om vad de själva har varit med om. Och de fortsätter att göra så som Jesus hade sagt att de skulle göra. I den meningen är ju apostlarna helt oskyldiga. Det är ju Jesus alltihopa från början till slut. Ja, det är inte så märkligt kanske att det skär sig ordentligt här. Eller att det är två olika makter helt enkelt som drabbar samman. Det är ju en gigantisk sammandrabbning här. Mellan otron och de som är övertygade om att Jesus är den han är. Det står i andra kapitlet också. Att de, i andra versen, fjärde kapitlet, att apostlarna undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Titta också i fjärde kapitlet, av vers 20 har vi ju läst, tionde kapitlet, vers 39, har jag skrivit upp också, 10:39, där det är när Petrus predikar i Cornelius hus. Så säger han, vi är vittnen till allt Jesus gjorde, både på den judiska landsbygden och Jerusalem och så vidare. Så det här är ju en total oförsonlighet med Stora rådets förbud. Det kan man absolut inte finna sig i. Vi ska komma tillbaka till det sen i femte kapitlet. Därför att i femte kapitlet så kallas de in för Stora rådet igen. Och då upprepas det här förbudet. Och då upprepas den här oförsonligheten. Och därmed så kan vi lära oss någonting av de kristnas förhållande till den världsliga överheten. Och det ska vi inte fördjupa oss i nu, men vi ska återkomma till det i alla fall. För här är det ju tydligt att de lyder inte överheten. Det finns alltså en gräns för hur överheten kan agera enligt kristen tro. Men den här munkaven som man vill lägga på dem, det går inte här. Och det är lite förvånande kanske att de här i det här läget släpper dem fria. Det står ju det i vers 21 att man hotar dem visserligen, men man lät dem sedan gå. Men det kan man kanske förstå, det finns åtminstone två skäl till att man släpper de kristna här. För det första så hade de ju inte brutit ännu en gång emot förbudet. Man har ju bara fått förbud, men de har inte hunnit bryta en gång till. Så att man ger dem en chans så att säga. Och det andra som kanske är väl så starkt skäl. Det är ju att man hittar inte något lämpligt sätt att straffa dem i hastigheten. Och man är ju ängslig för hur folket ska reagera. Här har ju människor kommit till tro i hundratals och i tusentals. Jag har förberett lite längre än vad vi är idag. Och så står det på ett ställe längre fram att de var 5000 som hade kommit till tro. Och jag vet att man räknar med att mellan 50 och 100 000 invånare fanns det i Jerusalem. Om vi säger att det var 50 000 invånare och 5000 hade kommit till tro vid den här tiden, så är det ju 10%. Och överfört då på de här 25 000 som bor här i Värnamo innerstad, så skulle det vara så 2 500. Men då talar vi om 2 500 som är fyllda med helig ande, som inte gör annat än att tala om Jesus, och som gör det på flanaden och på Storgatsbacken hela tiden dagligen. Det är klart att det är en otrolig stark rörelse i Jerusalem. Man vågar inte helt enkelt straffa dem här offentligt i det här läget, utan man försöker lägga munkavle på det hela och så släpper man dem. Nu ska vi se här hur effektivt den där munkavlen var. Då får vi läsa från vers 23. Och det handlar då om hur, ja, vi kan ta vers 23 bara först. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästerna och de äldste hade sagt till dem. Där har vi övergången. Och sen kommer då den första församlingens reaktion. Alltså det här kan ju inte ha varit, det kan ju inte ha varit 5000 nu som fick veta det här på en gång. Utan i Jerusalem så fanns det ju ett antal, ska vi kalla det för husförsamlingar. Så de gick väl förmodligen, ja, de kanske gick till Marias hem. Där vet vi att de samlades. Alltså den Maria som hade en son som hette Johannes Markus. Han som skrev Markus evangeliet. Hon hade ett stort hus i Jerusalem där de brukade träffas. Och där höll Petrus till ofta. Det fanns ett annat hus som Jakob ägde och han hade samlingar i. Alltså Jakob, han som har skrivit Jakobsbrevet. Han var föreståndare i församlingen. Men det var i och för sig först efter att Petrus hade lämnat Jerusalem. Men det fanns sannolikt flera sådana här samlingsplatser. Kanske 40, 50, 60, 70, 80 personer i de här som samlades. Och nu var de ju samlade här då, låt säga då, en 70-80 stycken. Så att, tack. Så att jag tror att, att det kan ha varit någonting sånt. Och de här, när de hörde, fick höra vad som hade hänt, så står det i vers 24 att de ropade endräktigt till Gud. Och nu läser vi där från vers 24 till och med 31. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Du har sagt genom den helige ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Så citat. Varför upprör sedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Slut på citat. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och där slutar bönen och sen är det en vers till då, vers 31. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Så här ser ni, här fanns ju ingen förstämdhet när de fick rapporterna om vad som hade hänt med Stora rådet. Tvärtom så blir de ju uppäggade av det här motståndet. Och de blir ännu mer överbevisade om att Jesus Kristus är mitt ibland dem och att han så att säga verkar. Och här ser man då en bön som är återgiven. Och den där bönen, om vi tittar lite närmare på den, så är det klart att den är spontan. Det är ett endräktigt rop till Gud å ena sidan. Å andra sidan så följer den ett mönster. Och det tycker jag kan vara värt att notera. Om du slår upp i Andra Konungaboken. Andra Konungaboken 19. Så har vi då en bön återgiven där. Hiskias bön. Om vi tittar från vers 15. Och Hiskia bad till Herren och sa: Herre Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden. Så det är ungefär samma början som apostlarna hade. Herre, böj ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör Sanheribs ord som han har talat för att smäda den levande guden. Det är sant, Herre, att konungarna i Assyrien har ödelagt hedna folken och deras länder. Och de har kastat deras gudar i elden, till de var inga gudar utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Så här förklarar man för Gud vad som har hänt. Men nu, Herre, vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du är Herren Gud, endast du. Titta också hos profeten Jesaja, alltså efter saltaren, predikaren Jesaja 37. Ja, det är också Hiskias bön, ser jag nu. Återgiven. Alltså Jesaja 37, vers 16. Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Herre, böj ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Och så vidare. Vers 20. Men nu, Herre, vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du är Herren, endast du. Och så går då tillbaka till apostlärningarna 4. Så se igen hur det börjar där. Apostlärningarna 4, 24. Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Och så vidare. Och så avslutas det då med att Gud ska böja sitt öra ner. Och han ska fortsätta att verka. Vers 30, genom att du räcker ut din hand för att bota. Låt tecken under ske genom den helige tjänare Jesu namn. Den här bönen visar att det finns ett mönster. Och det visar också att det finns en bönetradition. Där man ber tidebönerna, som vi har talat om tidigare. Man ber så att säga efter bönetraditionen, både den skriftliga och den muntliga. Och i det här fallet så ser ni att man börjar med att vända sig till den allsmäktige guden som har himmel och jord i sin hand. Han som har all makt i himlen och på jorden. Och att det här mönstret följer med här, det säger också någonting till oss om hur de första kristna uppfattade, inte Bibeln i första hand, utan uppfattade Gud helt enkelt. Man uppfattade att Gud har all makt i himlen och på jorden. Precis som Jesus sa också. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Jag stryker under det här och lyfter fram det här. Därför att jag är övertygad om att de här människorna vi läser om i Apostlagärningarna 2. De trodde verkligen så. Och därför så blir ju bönen också längre ner. Innehåller ju de orden att det som har skett med Jesus. Det hade Gud förutbestämt. Och han har genomfört det efter sin plan. Och han har allting i sin hand. Jag bara tänker på hur vi själva ber. Vi borde ju också be med den frimodigheten. Att Gud har allting under kontroll. Han har himmel och jord i sin hand. Ingenting sker utan att Gud är närvarande, utan att han vet om det. Ingenting sker utan att Gud har en vilja som kan göras giltig i den situation vi ber om. Jag tänker på när Jesus säger att inte en sparv faller till marken utan min himmelske faders vilja. Utan att min himmelske fader vet om det och är närvarande. Och kan låta det samverka till det bästa förstår det. Ett ord som jag gärna använder när det är begravningar. Om det är något tragisk dödsorsak. Alltså en olycka eller en ung människa eller så. Va? Och alla frågar varför, hur kunde det här inträffa och hur kan Gud tillåta det här. Då använder jag gärna det här ordet. Inte en spar faller till jorden utan att Guds närvaro, utan att Gud är medveten om det. Gud är närvarande i vilket elände du än så att säga ger exempel på. Och vi kan be in i den situationen att saker och ting i våra liv samverkar till det bästa. Jesus han gav oss också ett mönster om hur vi skulle be. Han säger att denna Gud som har all makt i himlen på jorden är vår himmelske fader. Han som har all makten är vår far. Han bryr sig om oss som en far bryr sig om sina barn. Fader vår, du som är i himmelen. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Så det är det mönstret som Jesus har när han talar om för sina lärjungar hur de ska lära sig att be. Och vi borde lära oss att be på samma sätt. Och förhoppningsvis så gör vi redan det. En annan sak som jag tänker på här i vers 25 och följande. Och som jag redan har antytt. Det är det att de ber enligt skriften. Därför att de menar här i vers 25 att den helige ande har talat genom skriften. Här är det Saltaren 2 som citeras. I Saltaren 2 är en psalm som handlar om den kommande Messias. Och som de första kristna menar att det handlar ju om Jesus. Det handlar ju om den Jesus som vi har vandrat tillsammans med. Handlar om den Jesus som blir korsfäst. I den salta salmen 2 som handlar om Jesus så finns också de här orden. Den citeras så här då i Apostlagärningarna 4. Varför upprörs hedningarna? Och så vers 26. Jordens kungar träder upp och furstarna gaddar sig samman. Kungarna i vers 26 representeras av Herodes. Jesus var ställd inför Herodes, inför jordens kungar. Furstarna representeras av Pontius Pilatus. Så de upplever hur bibeltexterna går i uppfyllelse, ja, ordagrant eller åtminstone i detaljer. Och de ser det och de använder det här i sina böner. Så när de ber till Gud så använder de Guds eget ord. Och jag blir påminn nu om att Martin Luther, han säger på samma sätt att när vi är trångmål och anfäktade på olika sätt, då ska vi ta Guds eget ord. Alltså bibelord, saltasalmer eller löftesord. Så ska vi leta fram de orden. Och så ska vi hålla dem emot Gud Fader själv. Påminna Gud Fader själv om det. Så att vi ber i enlighet med hans ord, i enlighet med hans vilja. Vår bön är alltså inte bara en sorts psykologiskt rop därför att vi är trångmål. Eller att vi känner oss hjälplösa. Utan det är att lära sig att be i enlighet med Guds eget väsen och Guds egen vilja är ett fördjupat sätt att se på bönen. Och det är någonting som vi kan träna oss i, som vi kan lära oss, som vi kan komma in i. Och när det är sagt så betyder det inte att det är något mekaniskt det där. För ni ser att det är ju en anknytning till den här händelsen. Händelsen att de har blivit förbjudna att predika i Guds namn. Och det kan vara en annan händelse, det kan vara en dödsolycka. Som man tog ett exempel på. Eller det kan vara något annat trångmål som vi är i. Så att även om vi lär oss att be efter ett mönster. Så kan vi ändå anknyta till det som har hänt idag. Eller det som kommer hända imorgon. Så de här bönerna är inte statiska. Utan de är dynamiska. Eftersom vi använder dem i olika situationer. Och så ber de ju här då att. Att allting ska samverka efter Guds vilja. Och så ber de om fortsatt frimodighet i vers 29 och 30. De är alltså övertygade om att vittna om Jesu uppståndelse och om att han har all makt. Och att sjuka blir botade. Det som har skett, det har varit helt efter Guds vilja. Det är Guds vilja att sprida vittnesbördet om vem Jesus är. Det är Guds vilja att människor ska bli helbrägda och de vet det, och de ber om ännu större frimodighet så att det ska bli ännu tydligare hur de Gud är och hur Gud verkar. Så de låter sig inte nedslås på något sätt, utan tvärtom så är det nästan som att de lägger in en ny växel och ber att det ska bli ännu fler tecken och under. Så jag har skrivit fem punkter då här. Jag har nämnt dem redan lite grann, men jag gör det som en sammanfattning här nu då. För det första, de ber enligt skriften. Man ber med Guds ord, man ber i enlighet med Guds ord. För det andra så ser man här att bönen och uppfyllelsen av den helige ande hör ihop. Det står ju det i vers 31 att när de hade slutat be så uppfylldes de av helig ande. Det är på samma sätt på pingstdagen. När de hade slutat att be så uppfylldes de av den helige ande. Det är på samma sätt vid andra tillfällen. Bönen, den frimodiga bönen, öppenheten och uppfyllelsen av helig ande går hand i hand. Det hänger ihop. Det tredje som vi kan lära oss är att när kristna människor drabbas av svåra motgångar, för det här var väl en svår motgång, och vi säger svåra motgångar nu då för att vara tydliga, så försöker de inte gå till rätta med Gud. Inte anklaga Gud genom att säga, varför lät du det här ske? Eller varför har gått till på det här sättet? Utan det man gör är att man i det läget sätter sin tro till Gud. I svårigheter, i motgångar sätter man sin tro till Gud. Vem skulle vi gå till om inte till Gud? Vem ska vi sätta vår förtröstan till om inte till Gud? Han den enda som kan vara, som har all makt, den enda som kan rädda oss. Skulle vi anklaga honom och göra ner honom och själva åka ner i något mörkt hål? Nej, så kanske hedningarna gör. Det kanske är mänskligt att reagera så. Men kristna människor, fyllda med Guds ande, reagerar inte så. Utan vi flyr till Gud och vi sätter vår lit till honom. Det fjärde. De första kristna, kan vi förstå av den här bönen, ber aldrig om att få slippa kors och lidanden. Ber aldrig om att få slippa motgångar och prövningar. För vi vet att det hör till livet. Det är så att säga baksidan, om du vill, av livet. Men vi vet dessutom en sak till. Vi vet att svårigheter och motgångar tjänar i förlängningen något syfte. Antingen genom att förhärliga Gud på så sätt att det blir en lösning på en svår sak, eller att alla liksom förlöses till någonting bättre. Det kan vara ett resultat av en konflikt. En kris kan leda till förbättringar. Det kan vara en mening också på så sätt att om jag får lida för namnet Jesu Kristi skull på ett påtagligt sätt, så blir jag desto mer trovärdig. Då blir ju min övertygelse och min tro ännu tydligare. Och det visste de första kristna. Det står när de kallas in för stora rådet andra gången i Apostlagärningarna 5. Så står att de blir slagna med spö. Och när de går därifrån så skattar de sig själva lyckliga för att ha fått lidit för det namnets skull. Kanske svårt för oss att begripa, men de visste att deras uthållighet och tacksamhet till Gud och glädje nu blev trovärdig på det här sättet. Du kan aldrig hitta några böner där det står att de ber om att få slippa kors och svårigheter och lidanden. För de vet att det gör att de drivs ännu närmare Guds hjärta. Och Gud blir ännu viktigare för dem i sådana situationer. Därmed inte sagt att lidandet i sig själv skulle vara någonting gott. Absolut inte. Det kan vara någonting ont. Men det tjänar Guds syfte i slutänden. För de som älskar Gud samverkade till det bästa. Och det visste de. De var naturligtvis inte glada för att lida spö eller för motgångar. Det är inte det som är min poäng. Utan min poäng är att de visste att Gud har allting i sin hand. Och det femte som vi kan lära oss om bönen utifrån de här verserna, det är att att Gud, ja det har jag redan sagt eller sagt flera gånger, men att de åkallade alltså himmelens och jordens skapare. Och det här blir ju särskilt tydligt när man läser den där 31:a versen där det står att platsen skakades. Det blev alltså en liten jordbävning där, vilket ju inte var så konstigt för dem eftersom Gud är jordens och himmelens herre. Men de upplevde en bekräftelse när de vände sig till den allsmäktige. Så var det med det. Flera av de här sakerna, förbudet, förföljelsen, bönen, kommer igen sedan i det 5:e kapitlet. Så att jag kanske får repetera det lite grann sedan eller fördjupa det lite grann om någon eller några veckor. Så jag tror vi kan lämna det här nu med de här 5 punkterna. Sen kommer vi till verserna 32 till och med 35 får vi säga. Och verserna 32 till och med 35 är det andra summariet. Det första summariet var ju kapitel 2 vers 42 till och med 47. Summariet är alltså summan, en sammanfattning utav den första andefyllda församlingen, den kristna församlingen, hur den var. Och vi hittade 12 kännetecken i det första summariet. I det andra och tredje summariet, för det finns 3 sådana beskrivningar av den första kristna församlingen, så hittar man samma kännetecken. Men i det här andra summariet så lyfts särskilt detta att de var ett hjärta och en själ och egendomsgemenskapen fram. Jag tog inte det så tydligt då vid första summariet, men ska ta det lite tydligare nu. Jag vill bara påminna om det, om du tittar tillbaka på den här bönen. Det stod i vers 24 att de ropade endräktigt till Gud. Det var ju ett av de här kännetecknen. Att de var ett hjärta och en själ och ropade endräktigt till Gud. Så det ser vi i den bönen där. Och för inte tala om det andra kännetecknet, att det skedde tecken och under, det har vi också sett. Men det finns alltså ett tredje kännetecken som kommer fram i det här andra summariet, och det är då egendomsgemenskapen. Men vi kanske ska börja med att läsa då de verserna. Apostlagärningarna 4, 32 till och med 35. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Jag ska säga en sak innan vi dyker ner i det här, de här verserna. Och det är att när man läser åtminstone någon eller några av kommentarerna, så är man lite fundersam på vers 33. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbörd om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Man uppfattar det som ett inskott eller som ett tillägg. Här har Lukas skjutit in den här versen. För det får man väl ändå tro att Lukas hade tillgång. Han skrev ju inte bara fritt liksom, fritt ur hjärtat sådär, apostlarna från mötesluten. Han hade ju efterforskat allt, står det ju i inledningen. Han hade nog många olika källor och berättelser som han då fogade samman till den här stora berättelsen, apostlärningarna. Och här skulle han då ha tryckt in en vers. Och det menar man att det har han gjort därför att i vers 32b, eller slutet där, så står det ju om att de ägde allt. Ingen ägde för sig, utan de hade allt gemensamt. Och sen kommer vers 34 som är fortsättningen på vers 32. Ingen av dem led någon nöd och så vidare. Men då finns det en kommentar som förstår det på det här sättet. Och att jag berättar det här för er, det är inte för att det är en stor sak, utan det är för att visa er hur hur viktigt det kan vara i vissa lägen att se sammanhanget och se strukturen i texterna. Ni vet att det här med kapitel och versar finns inte i den grekiska texten. Utan den uppdelningen är ju gjord på medeltiden för att det ska vara lättare för oss att hitta. Utan när Lukas skriver det här, då är allting i löpande text så att säga. Och då finns det någon som menar att vers 32 här ska hänföras till det som har sagts innan. Så att det här stycket, ett hjärta och en själ som det står i apostlagärningarna, skulle egentligen börja med vers 33. Och inte med vers 32. Nu ändras ju inte sakinnehållet, va? Men det betyder att vers 32, det här med att de var ett hjärta och en själ och inte hade något gemensamt, ska då hänföras till vers 31. Är alltså ett resultat av att de var fyllda med den helige ande. Och sen börjar det med någonting nytt i vers 33. Och så vidare. Så ni ser, beroende på var man sätter gränsen för början och slutet på de olika stycken, så kan man få lite olika resultat eller olika infallsvinklar. Det har ju inte så stor betydelse, det ändrar ingenting i sak, men jag tyckte det var ett ganska tydligt exempel på hur man kan flytta versar eller kapitel framåt eller bakåt. Men det vi behöver ha med här nu när vi kommer till det här med egendomsgemenskapen, om vi tar särskilt det då i vers 34, av för all del 32 och 34 och så vidare, om vi tar det som egendomsgemenskapen, så är det tre aspekter. Det första som vi ska lägga märke till och som vi ska notera och lyfta fram, det är att vi ska bli på det klara över hur oerhört radikalt de första kristna tänkte och lärde. De var radikala människor. Och om du är osäker på vad ordet radikal egentligen betyder, så betyder ju radikal betyder att man återvänder till själva kärnan. Man går tillbaka till det innersta, till meningen. Man går tillbaka till roten. När århundraden går så byggs det ju på en massa saker. Men att vara radikal betyder att gå tillbaka till det ursprungliga. Och då betyder det här att de var alltså oerhört radikala i sitt sätt att tänka och leva. Och det var de också när det gällde egendomsgemenskapen. Slå upp i femte Mosebok. Nu ska vi se vad som står där. Femte Mosebok kapitel 15. Vers 4. Det handlar om sabbatsåret i Guds lag. Man ska ju frige slavarna eller de anställda vart sjunde år, så att de skulle få nyanställning eller att de skulle få sin frihet och göra någonting annat. Men i fjärde versen står det: ingen fattig borde finnas hos dig, ty Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig till besittning och din arvedel. Och så vidare. Det här är säkert en stor del av orsaken till den här egendomsgemenskapen bland de första kristna. För de tänkte att de har kommit in i det utlovade landet. De har kommit in i Jesus Kristus. De har kommit in i Guds fulländade välsignelse. De har full gemenskap med Gud. De lever av den gudomliga kärleken. Och de kan ge den gudomliga kärleken till varandra. De blir en kropp så att säga i Jesus Kristus. Församlingen är en kropp. Ingen fattig borde finnas ibland dig. De delade ut åt var och en så ingen led nöd. Och faktum är, det kan låta kanske pretentiöst, jag vet inte, men när vi tänker på idealet i våra celler, så har jag det som en del i vision att det ska inte finnas någon cellmedlem som lider nöd. För att i en sån nära gemenskap så ska det inte finnas någon fattig, vare sig till ande, själ eller kropp. För det finns resurser som räcker åt alla. Så de tänkte radikalt de första kristna på så sätt att de kom tillbaka till Guds innersta vilja. De var tillbaka i det som var Guds ord och Guds avsikt med frälsningen. De trodde att himmelriket hade brutit in i den här tiden. Och de tänkte det så radikalt så att de också var beredda att handla därefter. Då ska jag säga till det, till den här första aspekten om att de tänkte och levde radikalt, ska jag säga det också, att det finns ingenting i den judiska traditionen fram till den här punkten då, sådana fall, där det talas om egendomsgemenskap. Du hittar inte det i Gamla testamentet eller bland Israels stammar, utan det hör till framtiden, eller så att det hör till fulländningen. Det fanns ju naturligtvis tankar på så sätt att man skulle ge allmosor, som den här fattige som satt där vid sköna porten och tiggde. Det var ju en Gud i behaglig gärning att ge de här gåvorna till honom. Så det fanns ju där i en allmän mening, men inte så radikalt som du hittar här hos de första kristna. Men när det här är sagt, så måste jag säga det också, att man tror alltså att det nya riket, gudsriket, har brutit in. Det betyder alltså att privategendomen var i och för sig inte avskaffad. Det var inte det som var poängen. Det var alltså inte så att man var tvungen att bära fram allting för apostlarnas fötter. De var inte tvungna att lämna ifrån sig allt. Det är inte det handlar om. Utan det handlar snarare i sådana fall om att det borde inte finnas någon ibland det som lider nöd. Det var det som var det viktiga. Det viktiga är här inte att man avstår från, att man inte får äga någonting, utan det viktiga är att ingen ska lida nöd. Och det är väl någonting som kan vara bra att ha, för att annars så blir det ju lätt att misstolka det här på så sätt att man tänker sig att jaha, så här gjorde de första kristna, nu måste vi göra likadant. Vi gör fel i vår tid, för vi äger ju var och en ganska mycket. Och så får det inte vara. Jo då, det får visst vara så. Men felet är väl i sådana fall om det finns älskade bröder och systrar ibland och som lider nöd. Det är de vi ska se till. Det finns som sagt var ingenting belagt i den judiska tron eller på gamla tiden fram till den här att man skulle ha någon egendomsgemenskap, förutom ett undantag. Och det ska jag berätta om nu. Där fanns förutom fariseerna och saddukeerna, så fanns det några som hette esseerna. De är inte omnämnda i Nya testamentet. Men esséerna var, kan man säga, som en sorts, ja, vill man uttrycka det negativt så skulle man säga att det var en judisk sekt. Vill man uttrycka det positivt så säger man att det var en judisk kommunitet. Men de höll till alltså nere vid Döda havet, nedanför Jeriko, nedanför Döda havet, vid en plats som heter Qumran. Och ni känner igen Qumran, och ni känner igen Qumranrullarna eller Döda havsrullarna. Det var alltså esséernas bibliotek man hittade 1947. Massor med gammaltestamentliga texter. Och hör och häpna, också en del nytestamentliga texter. De här esséerna var alltså en liten, tät gemenskap. Ja, liten och liten. Man räknar med att det fanns ungefär 4000 som tillhörde det här partiet. Och när man gick med i esséerna och in i den gemenskapen, så fick man lämna ifrån sig allt vad man ägde. Och de här fanns alltså på den här tiden. Så frågan som uppstår är, har de tagit intryck ifrån esséerna när det gäller egendomsgemenskapen? Det finns ingenting som talar för det. Men man kan ju låta det vara osagt. Men det är i vart fall inte så, vad jag kan förstå av apostlagärningarna, att de som blev kristna var tvungna att lämna ifrån sig allt de ägde och hade. Det finns ingenting som talar för det. Utan det var andra saker, andra motiv som låg bakom att man bar fram det man ägde för apostlarnas fötter. De där esséerna, de fick som sagt lämna ifrån sig allting, och de hade gemensam egendomsförvaltning. De levde mycket enkelt, de var självförsörjande, och det var som sagt var väldigt stränga regler. Där döptes man varje dag, för man skulle bli renad då från synden och från skulden varje dag. Och då fick man också på sig de här vita dopdräkterna som man vandrade i. Det var en prövotid på ett år innan man kunde bli upptagen hos esséerna. Det är det enda exemplet. Och det är i och för sig samtida, så det är väl möjligt att de har vetat om det. Men det är nog olika motiv som ligger bakom det hela. Men det andra som ska sägas, för den första aspekten, det var ju att de första kristna tänkte radikalt och levde radikalt. Och det andra som ska sägas, som jag redan har antytt här, det är att de handlade radikalt. Så det var inte bara det att de tänkte och levde och predikade radikalt, utan de handlade därefter. De handlade i enlighet med sin tro. Och då tänker jag på det som redan här finns och som blir ännu tydligare när vi kommer till sjätte kapitlet. Det här med att de bar fram vad de ägde och hade för apostlarnas fötter. Men bara för att det skulle delas ut åt var och en, så att ingen led nöd ibland dem. Man skaffade sig alltså en handlingsstruktur. Man gjorde en organisation som gjorde att man kunde göra det man tänkte och levde. Så att man kunde göra det man ville göra. Så var man tvungen att ha den här organisationen. Och det tycker jag är tänkvärt. Inte minst därför att om vi tar det till vår tid. Vi säger att vi vill ha gemenskap med varandra i vår kristna församling. Vi vill kunna dela livet med varandra. Vi vill kunna visa den här omsorgen om varandra. Men då måste du ju ha en struktur därefter också. Då måste du ju ha de små grupperna. Man kan inte räkna med att vi som högmässan här på söndagen skulle kunna fungera i det som vi säger att vi vill fungera i. Om vi säger att vi vill fungera i gemenskap och omsorg om varandra, då måste vi ju ändra vårt handlingssätt. Då måste vi strukturera och organisera därefter också. Och ett annat exempel som är näraliggande, samma också principiellt näraliggande. Alla vet vi om att vi borde vittna om vår tro, att vi borde kunna berätta för andra människor om vad det betyder att vara kristen och kunna hjälpa andra till tro. Men har vi strukturer för det? Är församlingen strukturerad på ett sådant sätt så att just det underlättas? Så att just det sker mer eller mindre automatiskt? Svar nej. Alltså behöver vi förändra våra strukturer. De första kristna, de var radikala också på den här punkten. De såg till, för att ingen skulle lida nöd, såg man till att de som hade översikten över alltihopa fick ansvaret att också dela ut så att var och en fick det de behövde. Man delade inte ut i de olika hemmen. Man bar fram det till apostlarna och såg man till på ett översiktligt sätt att alla fick det de ville. En fantastisk tanke. Och det borde kunna gälla inte bara när det gäller ägodelar och sånt, eller det ekonomiska, eller välfärden, kanske ett bättre ord. Utan det borde gälla också när det handlar om evangelisation eller omsorg i största allmänhet. Förresten, den här omsorgen, vad heter det för något? Den inbördes hjälpen, stod det. De höll fast vid apostlarnas undervisning, bönerna, den inbördes hjälpen, eller som det stod i den gamla översättningen, brödragemenskapen. Det heter på grekiska koinonia. Och koinonia på grekiska betyder att man är delaktig i Gud och man är delaktig i varandra. Det finns med i Paulus sätt att när han välsignar församlingen, så välsignar han med Faderns, Sonen och den helige andes delaktighet. Den helige andes gemenskap. Det är det som är översatt med inbördes hjälpen. Så det är både andligt och själsligt och kroppsligt, den här gemenskapen. Och det är organiserat därefter. Sen när vi kommer till 6:e kapitlet, då har ju den här verksamheten vuxit så mycket så att det är då man tillsätter diakonerna. Och diakonerna får då i uppdrag att sköta distributionen utav det som kommer in. Och det är den tredje aspekten som vi ska ha med. Nämligen detta att de delade ut allt eftersom det behövdes. Vi hade det redan i 2:a kapitlet, vers 44, där det står om det här. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Nu har vi fått lite mera kött på benen så att säga. Nu ser vi det här kanske på ett annat sätt. Det står i vers 45 att de delade ut till alla efter vad var och en behövde. Följaktligen som det står i 4:e kapitlet i 2:a summariet, vers 34. Ingen av dem led någon nöd. Alltså 5:e Mosebok 15:4 gick i uppfyllelse. Ingen fattig ska finnas ibland er. Radikalt tänkande, tillbaka till Guds innersta vilja och ord. Radikala strukturer som tjänade det som de ville skulle hända. Och att var en fick vad de behövde. Och egentligen ska vi, var en fick vad de behövde. Egentligen så fick ju var en vad de behövde och mer därtill. Av Guds nåd har vi alla fått del. Ja, nåd utöver nåd. Som Johannes skriver i sin inledning. Sen är det då är vi då färdiga med det 2:a summariet. Det kommer ju sedan ett 3:e summarium. Och det är i 5:e kapitlet, vers 12 till och med 16. Och där är inte alla 12 kännetecknen med, men där lyfter han fram särskilt det här med tecken och under. Vi ska inte kommentera det så mycket, men vi ska ändå återkomma till det. Jag tror att vi hinner med också vers 36 och 37. Då blir vi färdiga med 4:e kapitlet. Det vore väl inte fel. Josef som var levit och född på Cypern och som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och lade dem för apostlarnas fötter. Här hade jag tänkt att jag skulle säga någonting om Barnabas. Och det hinner vi kanske inte så mycket med. Vi kan se vad vi hinner med. Men han hette alltså Josef. Han var levit. Och eftersom han var levit så fick han egentligen inte äga någon mark. Han kunde inte sälja någon åker eller någon mark, för han fick inte äga någon. Ännu mindre då så kan han ju bära fram det för apostlarnas fötter. Men sannolikt, dels så var man ganska liberal på den här punkten vid den här tiden. I det judiska hanterandet av såna här saker. Det var inte alltid så noga kanske. Och dessutom så kan det ha varit så att han ägde den här åken på Cypern. Och då var det ju inte det utlovade landet det gällde. För då var det en helt annan åker. Så därför kunde det mycket väl ha varit som det står här. Att han hade en åker på Cypern. Och den sålde han. Och så bar han fram pengarna och la dem för apostlarnas fötter. Den här Barnabas, han är omnämnd i Kolosserbrevet. Och där kan man få ganska mycket information om honom. Så därför tar vi den versen också. Kolosserbrevet 4. Vers 10. När Paulus skriver till församlingen Kolosser så skriver han då i 4:10. Aristarkus, min medfånge, hälsar till er. Och det gör också Markus, Barnabas kusin. Och Markus var förmodligen, eller han var så, nu tittar förresten i Apostlärningarna 12. Vi ska ta med det så kanske det klarnar ytterligare. Apostlärningarna 12. Vers 12. När Petrus kommer till det här huset som jag berättade om, den här husförsamlingen. Då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Så Barnabas och Markus var alltså kusiner. Och Markus mor kom ifrån Cypern. Och hon hade flyttat till Jerusalem. Och vem vet om Maria då, den här Maria och Barnabas, hur de kände till varandra. Men de kommer från samma plats och de var ju kusiner. Så det måste, nu är jag dålig på det här med släktband. Det måste betyda att Markus mor och Barnabas mor eller far måste ha varit syskon alltså. Så det kan ju gå tillbaka till samma släkt på Cypern. Så de hade i alla fall ett hus, ett större hus i Jerusalem. Och där samlades man. Barnabas kallades han utav apostlarna. För han hette ju inte så, utan han hette ju Josef. Barnabas heter på hebreiska eller arameiska. Och det var ju det språk som man talade. Bar-Neboa. Bar-Neboa, och Neboa är profet och Bar är son. Så egentligen betyder det på hebreiska profetens son. Men på grekiska så är det översatt till hyos paraklesos. Och paraklesos betyder tröst eller förmaning. Tröstens son, som det står här. Men det kan vara bra att veta när vi kommer att fördjupa oss in, när vi kommer in i breven. För det talas ju ganska mycket om förmaning. Förmaning, profetia, tröst. Det är så att säga samma innehåll. Så profetia behöver inte alls ha att göra med att man förutsäger framtiden, utan det kan betyda att man betalar ett tröstens ord i rätt situation till en människa. Eller förmaningens ord är profetiskt tilltal. De hänger ihop, de här sakerna. Här kan man ju annars få intrycket av att han var en själasörjare. Då var han kanske också av Guds nåde, tröstens son, en själasörjarens son. Man kan också ha varit en förmaning eller en profetens son. Och där så får vi nog sluta. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och för att vi kan få fördjupa oss i hur de första kristna levde. Herre, hjälp oss att hitta de där principerna. De där radikala principerna som också vi kan ha glädje av att få se förverkligade ibland oss. Herre, vi ber att du fortsätter att tala till oss genom ditt ord och genom din ande. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlärningarna. Detta var del 17 du har lyssnat på. Och vill du höra bibelförklaringarna i Värnamo kyrka, så hålls de på tisdagar klockan 18.30. Sen kan du även lyssna på dem här i närradion på måndagar klockan 19.00. Lyssna gärna även på internet på Svenska kyrkan Värnamos hemsida. Du går bara in på www.svenskakyrkan.se/Värnamo och därifrån klickar du dig fram till bibelförklaringarna. Härefter kommer sändningar från Missionskyrkan och Radio MF, där du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Det här har varit ett program från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker är jag, David Lund, och jag vill bara tillönska dig en skön och en välsignad vecka.